الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنسأل الله التوفيق والإخلاص في القول والعمل آمين دهري دن أندرا لكونا i förklaringen av Sheikh Abd al-Razzaq al-Badr's bok Sifat al-Zawjat al-Saliha, beskrivningen av den rättfärdiga hustrun. Och vi kommer idag då börja nämna några av de goda egenskaper som den muslimska kvinnan ska ha gentemot Allah subhanahu wa ta'ala och gentemot sin man i islam. Och Sheikhen börjar med att göra tafsir och förklara en vers som Allah subhanahu wa ta'ala nämner i surat al-Nisa, där Allah azza wa jal beskriver den troende kvinnan. Då Allah tabaraka wa ta'ala säger fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghayb bima hafiz Allah. Surat al-Nisa, vers 34. Det kan ungefär översättas till: rättfärdiga kvinnor är därför lydiga och varsamma under sin mans frånvaro. Ja. Så Sheikhen säger att den här delen av versen, i den här delen av versen så ger Allah subhanahu wa ta'ala en väldigt omfattande beskrivning av de förträffliga och ädla drag som den rättfärdiga kvinnan ska ha. Och denna ädla och välsignade text visar oss att den rättfärdiga hustrun besitter två stycken egenskaper. Den första egenskapen handlar om hennes relation till hennes herre, till Allah Azza wa Jal. Och den andra egenskapen handlar om hennes relation med maken. Och vad beträffar hennes relation till Allah subhanahu wa ta'ala så säger då Allah qanitat. Yani den första beskrivningen av den muslimska kvinnan är att hon är qanitat, yani qanita. Och det vill säga att hon ständigt lyder Allah och hon slår vakt, yani hon är noggrann med att dyrka Allah. Och att den här lydnaden till Allah, hon är mån om den och lägger ner mycket vikt vid islams plikter. Och låter bli att försumma dem. Så allt detta omfattas av Allahs ord qanitat. Ja. Och den andra egenskapen och delen av versen är då Allah subhanahu wa ta'ala säger hafizatun lil-ghayb bima hafiz Allah. Att de yani är varsamma under sin mans frånvaro. De är yani varsamma och skyddar det som Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat dem att skydda. Och det betyder att hon är noggrann och slår vakt om sin makes rättigheter i det dolda och i det uppenbara. Yani det som är öppet och det som är i hemlighet. Hon är noggrann med att ta hand om hans rättigheter, se till hans egendom och allt vad som hör till då. Hans pengar, hans hem och hans skyldigheter. Ja. Och därför säger då Allah hafizatun lil-ghayb bima hafiz Allah. Yani de värnar och tar hand om dessa saker, det som Allah har dolt. Yani med Allahs hjälp. Och det är inte kanske den korrektaste översättningen här. Det som Allah har dolt utan det som Allah hjälper dem att dölja. Yani det är tack vare Allah subhanahu wa ta'alas framgång som hon har lyckats att leva upp till den här egenskapen. Och det är han som underlättar för henne så som han säger. Bima hafiz Allah. Yani det som Allah hjälper henne att skydda. Och det vill säga att hon inte lyckas göra det för att hon själv är lämpad eller duktig eller skarpsynt eller smart, utan för att Allah låter henne göra detta och underlättar allt detta för henne. Och det här påminner oss om det som vi, eller jag nämnde tidigare, nämligen att godhet och rättfärdighet, allt beror på Allah subhanahu wa ta'alas framgång, underlättnad och hjälp. Ja. Så här, systrar, nämner då Allah subhanahu wa ta'ala de här två egenskaperna, att den troende kvinnan är qanita och hon är hafidha. Qanita och hafidha. Och Sheikh Uthaymin rahimahullah ta'ala nämner i hans tafsir på de här verserna, han säger att as-salihat är motsatsen till al-fasidat. Du har as-salah och så har du al-fasad. Salihat, gärna plural av saliha, vilket är en egenskap som varje muslims kvinna ska försöka uppnå. Och då så säger Sheikh ibn Uthaymin att as-saliha är hon som upprätthåller Allahs rättighet och hennes mans rättighet. Hon upprätthåller och gör sina skyldigheter jämt emot Allah och jämt emot hennes maka. Hafidat, yani hon bevarar och slår vakt om det som folk inte kan se, yani de här dolda sakerna. Och Sheikh Uthaymin säger att det är de hemligheter som finns i mannens hus, yani det som sker i deras hus, det som sker mellan dem i deras äktenskap. Så du finner att den rättfärdiga kvinnan inte avslöjar de här hemligheterna som sker. Och Sheikh Uthaymin säger här, la yumkin, yani det är inte ma'qul, det är inte möjligt att någon människa kommer att veta vad som händer i deras hus. Utan om hon frågas vad som händer i hemmet, så kommer hon bara att säga nahnu bi khair, vi är i ett gott tillstånd. Och så nämner Sheikhen berättelsen om profeten Ismail alayhi salatu wassalam, som ni alla känner till. Den kända berättelsen i Bukhari, då han var gift med en kvinna och hans fader Ibrahim kommer tillbaka efter en lång frånvaro, och Ismail är ute och jagar. Och då när han frågar den här kvinnan hur de har det hemma, så börjar hon att klaga och säga att vi har det svårt och vi har det fattigt, vi har ingenting att äta och så vidare. Och då så indikerar han med en hälsning till sin son att han ska skilja sig från den här kvinnan. Yani hon är inte värd att ha, för hon är en otacksam och otålig kvinna. Och sen skiljer han sig från henne och gifter sig med en ny kvinna. Och Ibrahim alaihissalam kommer tillbaka efter en lång period. Och samma sak upprepas. Han träffar hans fru och frågar hur de har det. Och då så säger hon att de har det bra och allting är yani som det ska vara och så vidare. Och han indikerar då till sin son att han ska behålla den här kvinnan. Så det här är en jättefin och en viktig egenskap, att den muslimska kvinnan ska kunna hålla vad som sker inom hemmet i hemmet. Och inte gå ut med det offentligt på sociala medier och bland vänner och prata om de här sakerna. Och det har nämnts i Sahih Muslim också från profeten Muhammad alaihissalam, att från de värsta av människor inför Allah på domedagen är en man och en kvinna som är intima tillsammans. Och sen går de och berättar om vad som händer till andra människor. Yani det här är någonting väldigt äckligt och fult i islam. Och det är som två shayatin som yani gör fula saker offentligt. Så en person ska hålla vad som sker i hemmet i hemmet. Och endast berätta om det behövs till den som det behövs berättas för. Kanske för att få en fatwa, för att få ett råd. Och även där, om det går att vara anonym, så är det också bättre. Man ser att det finns ett par som har det här problemet och så vidare. Men det är även där tillåtet att nämna detaljer och hemligheter om det finns ett behov. Om man behöver en fatwa, vilket det också då finns bevis för. Men att bara skvallra och sitta och prata med sina tjejkompisar och berätta om din mans brister och vad han gör och intima saker och sånt, det här är absolut inte tillåtet i islam. Det här är kanske saker som kuffar kvinnor gör, skvaller och sånt, men det här hör inte hemma i våran religion. Utan kvinnan, hon ska vara hafidha. Hon ska vara en kvinna som bevarar vad som sker i hemmet i hemmet. Hon ska bevara mannens hem, mannens egendom, mannens hemligheter och yani familjens hemligheter. När han reser bort så kan han lita på henne, att ingenting kommer att förstöras i hemmet, ingenting kommer att avslöjas från de hemligheter som sker i hemmet, ingen främmande man kommer att sätta sin fot i hemmet och så vidare. Utan hon är en kvinna som mashallah är kysk och bevarar de saker som Allah har beordrat henne att bevara. Och här nämner också då Sheikhen att Allah azza wa jall inte bara säger att hon ska bevara, utan Allah nämner också här med det som Allah har hjälpt henne att bevara. Att du kan inte klara av någonting och du kommer inte kunna göra någonting utan Allah subhanahu wa ta'alas hjälp. Och det här var någonting som vi också talade om i förra veckan. Vikten av att ständigt be Allah azza wa jalla om tawfiq. Att be Allah om framgång. Och vi nämnde det här med att vi 17 gånger om dagen läser surat al-Fatiha. Ihdina surat al-mustaqim. Vilket bevisar vårt ständiga behov av att vända oss till Allah och be honom om vägledning. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger, o mina tjänare, ni är alla vilsna förutom dem som jag har väglett. Så sök vägledning hos mig. Och Rasul alayhi salatu wassalam, den dua som han gjorde mest av allt var, ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Så människan är i ständigt behov av att be Allah azza wa jall om vägledning, att be Allah om kunskap, att be Allah azza wa jall att visa henne vad som är rätt och vad som är fel. Och att be Allah om tawfiq och att taysir, att Allah ska ge dig framgång och att Allah ska underlätta för dig. Och vi nämnde att profeten Shu'aib alayhi salatu wassalam säger i Koranen, wa ma tawfiqi illa billah, att min framgång ligger endast hos Allah. Ja, det finns ingen tawfiq om det inte är med Allahs hjälp. Och också du'an, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Och Allah, det finns ingenting lätt förutom det som du har underlättat. Så du är den som gör det svåra lätt. Så i slutändan ska man aldrig förlita sig på sig själv. Som kuffar säger, lita på dig själv. Ja? Nej, lita på Allah. Wallahi, du är svag, du är oförmögen, du är inkompetent, du kan inte göra någonting om Allah inte vill. Så be alltid Allah azza wa jalla om hjälp och att han ska underlätta för dig och att han ska ge dig tawfiq i dina val i livet. Ja. Så Sheikhen fortsätter här sen och han säger att att beträffande versen då qanitat, att hon är lydig, betyder då att kvinnan gör hennes plikter i islam och hennes obligatoriska gärningar i religionen. Och det här har nämnts i en hadith från profeten Muhammad alayhi salatu wassalam som berättas av Ibn Hibban i hans sahih. Där det berättas från Abu Huraira att profeten Muhammad alayhi salatu wassalam sa, idha sallat al-mar'atu khamsaha, om kvinnan ber hennes 5 böner, wa samat shahraha, och hon fastar hennes månad, wa hasanat farjaha, och hon skyddar sitt könsorgan, wa ta'at ba'laha, och hon lyder sin make, dakhalat min ayyi abwabil janna sha'at, så kommer hon att få träda in genom vilken av paradisets portar som hon vill. Och det berättas också i Musnad Imam Ahmed från Abdurrahman bin Auf att profeten alayhi salatu wassalam sa i en liknande hadith att om kvinnan ber hennes 5, fastar hennes månad, skyddar hennes könsorgan och lyder hennes man, så kommer det sägas till henne, gå in i Jannah genom vilken dörr du vill. Och då så säger sheikhen här, så grattis till den muslimska kvinnan som har det här ärofulla luftet och den här omfattande och stora dygden som Allah subhanahu wa ta'ala här har lovat kvinnan på genom att göra de här 4 stycken gärningarna. 4 stycken gärningar som kvinnan kan räkna på en av sina 2 händer. Inte 2, utan du kan räkna dessa 4 saker på en enda hand. 4 stycken gärningar. Om du är mån om dessa gärningar så kommer det att sägas till dig på domedagen, gå in i Jannah genom vilken av dess dörrar som du vill. Subhanallah. Så är det inte angeläget för kvinnan som vill sig själv väl att hon är mån om dessa 4 egenskaper. Att hon verkligen försöker att praktisera de här sakerna. Att hon, vad är den första egenskapen? Hon är noggrann med sin bön. Hon ber sina 5 salah. Och här systrar, wallah, är viktigt att förstå. Det finns ingen hadith vad jag känner till som säger att om mannen gör de här 4 sakerna, han går in i Jannah. Vi har alla olika positioner, vi har alla olika skyldigheter, rättigheter. Och här har mashallah islam nämnt att kvinnan har den här Man kan säga nästan genvägen till paradiset. 4 stycken saker som inte är allt för svåra att göra. Gör du de här sakerna kommer du få domedagen att få välja vilken av paradisets portar du vill. Hur många portar finns det i paradiset?
8.
8. Nej, 7 det är helvetet. 8 stycken i paradiset. 8 stycken portar. Och ni vet ju själva att det här är en subhanallah otroligt stor dygd. Att det finns en dörr för dem som gör mycket salah. En dörr för dem som fastar mycket. Rayyan. En dörr för dem som skänker mycket sadaqa. En dörr för dem som har gjort mycket hajj. Och så vidare. Och det enda vi känner till, eller som jag kommer på just nu, att en person kallas till alla 8 dessa dörrar är Abu Bakr radiyallahu anhu. Så att en kvinna får den här förträffligheten att hon får välja vilken dörr hon vill i Jannah. Genom att göra de här 4 sakerna. Vilken är den första saken? Att hon är mån om sin salah. Hon ber sina 5 salah. Och det här är inte någonting svårt, syster. Allah azza wa jalla har gjort bönen enkel. Och han har spridit ut den under dagen. Du ber på morgonen, på middagen, på eftermiddagen, vid solnedgången och på kvällen. Och du behöver inte ens gå till moskén. Du har mer flexibelt än mannen i islam. Så otroligt lätt. Så hur i hela världen kan en person försumma sina böner? Och kvinnan har också kanske en vecka i månaden där hon inte ens ber. Så hon har ännu mindre än mannen. Och trots detta, subhanallah, finns det kvinnor som försummar böner. Må Allah vägleda dem. Och det här är så fel det kan bli. Och har man tappat bönen så har man tappat allting annat i islam. Den som inte håller bönen kommer inte heller att hålla någonting annat. Profeten Muhammad a.s. har sagt att skillnaden mellan muslim och kafir, skillnaden mellan oss och dem är bönen. Den som lämnat bönen har begått kufr, har begått otro. Så den första egenskapen är att kvinnan då är mån om sin salah. Och den andra egenskapen är att hon fastar sin månad. Fastar i Ramadan. 30 dagar av 360 dagar. Och även där kan hon inte på grund av graviditet, hon ammar, hon har sin period, hon behöver inte fasta. Så alhamdulillah, återigen har Allah underlättat. Och den tredje egenskapen att hon är mån och kysk. Och den fjärde egenskapen att hon bevarar hennes mans rättigheter. Hon är god mot sin man. Då kommer hon att få det här löftet på domedagen. Att det kommer sägas till henne, träd in genom paradisets portar. Gärna vilken som du vill. Så Sheikhen säger sen då att grunden till kvinnans rättfärdighet ligger i hennes rättfärdighet jämt emot hennes herre. Då hon lyder Allah subhanahu wa ta'ala så kommer hon att komma honom nära. Och hon kommer att vara mån och noggrann med sin dyrkan. Och den här rättfärdigheten och rättframheten är hemligheten bakom hennes lycka, triumf och framgång i hennes liv. Inklusive hennes äktenskap, rättfärdiga barn och avkomma och välsignade och bekväma välmående. Jenny, syster, all framgång för dig ligger i vad? Det ligger i att ha en bra ibada, en bra dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Att du är en bra muslima. Du fullbordar din taqwa. Du gör dina plikter jämt emot Allah azza wa jalla. Det här kommer att ge dig lycka i detta liv och i nästa liv. Och det kommer också att ge dig ett lyckligt äktenskap. Och det här är någonting som många människor strävar efter i detta liv. Att gifta sig och att få ett lyckligt äktenskap. Att få fina barn. Grunden till detta ligger i att man baserar sitt äktenskap på lydnad till Allah subhanahu wa ta'ala. Lydnad till profeten Muhammad alayhi salam. Att följa Koranen och sunnan. Det här är de viktigaste grundstenarna i ett lyckligt äktenskap i islam. Och därför är det av vikt för den som vill sig själv väl och för de förmyndare som vill sina döttrar väl att uppfostra kvinnorna ut med rättfärdighet och rättframhet ständigt, i ständig dyrkan och att utföra islams plikter och i synnerlighet de 5 bönerna och fastan i Ramadan och att hålla sig borta från allting som påverkar kvinnans kyskhet och heder. Så som det har sagts i hadithen, hon skyddar sin kyskhet. Och att bevara kyskheten krävs både av henne och hennes förmyndare som ska stänga igen alla dörrar till det som förstör kvinnans kyskhet. Och yani för de som kanske inte vet, det här ordet kyskhet betyder att man skyddar sitt könsorgan. Man gör inte zina. Och tyvärr är det ett ord som nästan håller på att försvinna från det svenska yani språket. Ett ord som inte används. Att en kvinna ska vara kysk och att hon inte är lösaktig. Utan hon är, mashallah, en ren kvinna som bevarar sin kyskhet. Och det här säger då sheikhen är viktigt att kvinnan värnar om, och att föräldrarna också värnar om att uppfostra deras döttrar med den här kyskheten. Och att de stänger alla dörrar som förstör hennes kyskhet. Taib. Och han säger då här genom vad, att man uppfostrar barnen med att de alltid ska dyrka Allah Azza wa Jal och lyda Allah och närma sig Allah subhanahu wa ta'ala med goda ord och goda handlingar som gör Allah nöjd. Och att Allah också skänker kvinnan en duglig och lämplig make. Och att hon ska gärna ge maken hans rättigheter från äktenskapets allra första början. Och det här är en viktig sak som sheikhen påpekar, att man uppfostrar sina döttrar på det här sättet, och speciellt i dessa samhällen där man normaliserar att göra zina. Det är normaliserat och accepterat i samhället att ha pojkvän, och har man inte pojkvän så är det någonting konstigt. Det är helt normalt att vid 15 års ålder har blivit av med sin oskuld, och det här är någonting som man måste yani lära barnen, att det här så är det inte, utan man lär dem hur det ligger till i islam. Och att det som de här människorna lever efter är fel. Vi måste hålla fast vid våra värderingar. Och vi får inte släppa taget och ge efter. Utan vi måste stå upp för vad som är rätt. Det som de gör är zina. Och det är inte bra. Och det gör inte de här små tjejerna lyckliga att ha massa pojkvänner och bli gravida och göra abort. Och gå på fester och vara fulla och jag vet inte vad. Det här gör inte människor lyckliga. Så att man måste uppfostra barnen och liksom stänga de här medlen som leder till att barnen yani utsätts för såna här saker. Och lära dem att det här är fel då från första början. Och sheikhen säger sen också sen att det finns en viktig fråga här som är väldigt viktig att ta upp. Och någonting som tyvärr har blivit vanligt och utspritt. Och att det sker mycket fel i den här frågan. När det kommer till just det som sheikhen sa, att man ska grunda sitt äktenskap på lydnad till Allah. Och att kvinnan också ska vara lydig jämt emot hennes man. När det kommer till det här med att yani påbörja ett äktenskap, så finns det ett vanligt fel som sker hos många kvinnor. Eller i många familjer och i många äktenskap. Och det är slöseri. Slöseri och överdrift kvällen man ska gifta sig. Och själva äktenskapet baseras på det här slöseriet. Och han säger att det här är någonting väldigt, väldigt farligt. Någonting som islam då har förbjudit. Och han säger att många kvinnor, när de ska ge sig in i äktenskap, så lägger de vikt på de ytliga aspekterna. Och vad andra jämlika kvinnor gör när de ska gifta sig. De tittar på vad andra kvinnor har gjort och på olika bröllop, och de resonerar på det sättet, och till följd därav så blir det slöseri. Yani det blir ett faktum. Och det slösas så mycket pengar som kastas bort i onödan, och synder kanske också äger rum. Och det här blir då inledningen och början på äktenskapet. Och den här början på äktenskapet som baseras på synd är någonting som leder till att de kommer att förlora välsignelse och baraka och godhet i sitt äktenskap. Så till skillnad från om kvinnan håller sig borta från detta och familjen inte heller eftersträvar detta slöseri och håller sig borta från synder, och man yani spenderar lagom med pengar på det här äktenskapet utan att slösa, så är det här någonting som kommer att ge gott och baraka och välsignelse i äktenskapet. Och han nämner där hadithen som berättas i Abi Dawud från Uqba ibn Amr radiyallahu anhu, där han säger att profeten alaihi salatu wassalam sa: khayrun nikah aysaruhu. Det bästa äktenskapet är det enklaste äktenskapet. Och i en annan riwaya så sa han: a'zamu an-nisa baraka aysaruhunna mauna. Att de kvinnor med mest baraka är de som är enklast att gifta sig med. Så därför ska kvinnan och hennes föräldrar se till att äktenskapet och giftermålet yani blir underlättade och inte försvårade, och ödmjuka och inte arroganta, behagliga och lugna och inte slösaktiga. Och allt detta kommer att då påverka äktenskapslivet på gott och ont. Så om giftermålet är enkelt och består av underlättnad och avhållsamhet från slöseri, så är det stor chans att det kommer att bli välsignat och gott. Men om giftermålet är slösaktigt och påkostat alldeles för mycket och syndigt, så är det en av de största skälen till en avsaknad av välsignelse. Och Allah al-Musta'an, man söker skydd hos Allah från detta. Så här påpekar Sheikhen en väldigt viktig fråga när det kommer till äktenskap. Och det är att äktenskap är någonting enkelt i islam. Det är inte någonting svårt. Och tyvärr idag så har det blivit en av de svåraste av saker. Alhamdulillah, fortfarande här så ser det ganska bra ut. Men i många länder så är det katastrofalt. Ungdomar kan inte gifta sig. De väntar tills 30 års ålder eller ännu mer. För att det har blivit alldeles för dyrt att gifta sig. I vissa arabiska länder, ett enkelt äktenskap eller giftermål kan handla om 500 000. 200-300 000 kronor. Subhanallah. Och det här är utan tvivel slöseri. Och det här är någonting som inte hör hemma i islam. Och när man hör att det blir svårt att gifta sig, hur ska en 18-årig person kunna gifta sig om det kommer att kosta 100-200 000 kronor? Ibland kvinnan, systern, kräver inte mycket. Hon vill bara gifta sig. Hon vill ha ett liv, mashallah, baserat på Koranen och Sunna. Men då kommer föräldrarna in och kräver massa pengar. Föräldrarna säger: ja, min dotter är inte gratis. Han måste betala 100 000. Han måste betala 50 000. Han måste köpa till henne guld för 50 000. Han måste ha si och så. Han måste betala pengar till familjen. Och det här finns ingen som helst grund för i islam. Att familjen ska ha mahar. Det är kvinnan som har mahar. Varenda krona är hennes. Och familjen har inte rätt att ta någonting. Och det är hon som bestämmer mahar. Inte familjen som bestämmer mahar. Men tyvärr, de lägger sig i. Och som Sheikhen sa, vissa kvinnor eller familjer börjar jämföra sig med andra. Ah, den här tjejen, hon hade värsta bröllopet. Det kom så många 100 på hennes bröllop. De hade så fin mat, hon hade så fin bröllopsklänning och bla bla bla. Jag måste ha ännu finare. Och då handlar det faktiskt om att visa upp sig. Det handlar inte längre om att göra ett äktenskap för allas skull. Utan det handlar bara om, yani som någon reality show, man ska visa upp sig, vem som har mest. Och det här är, a'udhu billah, hur ska man finna baraka i ett sånt äktenskap? Utan de mest välsignade äktenskap är de enklaste. De som inte alls är svåra. Och jag satt och kollade lite hemma. Hur mycket gav profeten Muhammad a.s. till sina kvinnor i mahar? Det mesta som har rapporterats, wallahu alam, är en summa på ungefär 1500 gram silver. Yani motsvarande 1500 gram silver. Taib. Och det här blir ungefär yani 6000 kronor. 6000 kronor. Det här var yani max som han gav till sina fruar i mahar, i äktenskap. Väldigt enkelt. Hade han inte en walima där han hemma bjöd på dadlar och smör, och han sa till Abdurrahman bin Auf: gör walima om det så är med ett lamm. Inslakta ett lamm. Väldigt simpel. Han sa till mannen som inte hade några pengar: leta efter en järnring. En ring av järn som du kan ge henne i mahar. Och han hittade inte det, och till slut fick han gifta sig med lite koran som han skulle lära henne. Så vi finner att det här med överdrift inte hör hemma i islam. Nej, det är tillåtet att ha mycket mahar. Men är det gott? Är det sunna? Lä. Utan det som är sunna är att ta lagom. Och de nämner också här att när i många arabländer det har blivit så att det kostar flera hundratusen att gifta sig, ungdomarna har inte jobb, och även om de har jobb kan de lägga undan någon tusenlapp i månaden, så måste de skuldsätta sig med hundratusentals kronor. Och sen när de gifter sig och när han ser sin fru, så ser han bara den här skulden framför sig. Ja, det är hennes fel att jag är skuldsatt. Vad är det för lycka som kommer komma från det här hemmet? Istället för att lägga hundratusentals kronor på en natt, lägg dem på huset, på hyran, på att köpa en bil, på att köpa möbler. Istället för att skuldsätta sig på det här sättet. Så Allah al-Musta'an, tyvärr har det blivit väldigt svårt för vissa att gifta sig. Och det här tyder på att det inte är från islam. För att Rasulullah alaihissalam har sagt att dinu yusr, religionen är enkel. Och Allah säger yuridullahu bikum al-yusr, Allah vill underlätta för er. Så när någonting är svårt, samtidigt som det är uppmuntrat till islam, så går det inte hand i hand. Det kan inte vara uppmuntrat och samtidigt vara svårt. Nej, utan allting som islam har uppmuntrat till ska vara enkelt. Och att gifta sig i islam är enkelt. Walillahil hamd. Så att en väldigt viktig punkt som Sheikhen tog upp här i boken då. Ja. Nästa punkt som Sheikhen tar upp är att den rättfärdiga kvinnan ska vara på sin vakt från shaitan. Hon ska akta sig från shaitan rajim. För att shaitan har en uppgift i detta liv. Och det är el-ifsad. Yani det är förstörelse. Att förstöra och att orsaka kaos. Ifsad din, att förstöra folks religion. Att förstöra folks karaktär. Att förstöra förhållande, samlevnad, brödraskap och allting annat som består av godhet. Och varje dag så skickar shaitan ut sina små arméer, sina soldater, för att göra ifsad, för att förstöra på jorden. Och han säger, reflektera över den här hadithen som nämns i Sahih Muslim, hadith Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma, att profeten Muhammad alaihi salatu wassalam säger att Iblis placerar sin tron på vattnet. Och sedan så skickar han ut sina soldater. Och den som har den närmaste positionen till shaitan är den som har eller orsakar den största, yani fasad, de största motgångarna och problemen. Och när en av dessa shaitan kommer till shaitan och han frågar vad han har gjort för någonting, yani han ska redovisa vad han har gjort för ondska på jorden, så säger han att jag har gjort si och så. Och då så säger shaitan, du har inte gjort någonting alls. Och då kommer en annan shaitan och säger att jag lät inte mannen vara, förrän jag fick honom att skilja sig från sin fru. Och då så tar shaitan den här mannen nära sig och säger till honom, du är så bra. Och i vissa hadither lades det till att han kramar om den här mannen. Ja. Så här finner vi att shaitan ständigt är yani, i upptagen med att försöka vilseleda människorna. Och att förstöra mellan mannen och hans fru. Och han är våran fiende som Allah har sagt. Allah säger att shaitan är våran adu. Fattakhidhuhu aduwa. Så ta honom till en fiende. Ja. Så den rättfärdiga hustrun måste förstå sig på detta. Och det måste även mannen göra. Gärna vara på sin vakt. Att vi har en fiende som ligger i bakhåll. En fiende som ständigt ser oss, men vi ser inte honom. Och han rinner runt i människans blod som, eller namn som blodet i ådrorna. Och han spottar och viskar och konspirerar och sprider planer. Och han gör allt detta utan att du ser honom. Och han intalar ditt hjärta. Och hennes hjärta, yani kvinnans hjärta. Och han kommer med misstankar som leder till fientlighet. Och han har många sätt att verka på. Yani shaitan är runt människan. Och försöker med waswas och massa ifsad att förstöra mellan mannen och kvinnan. Han ser oss, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Som Allah säger att han och hans yani soldater parti ser er från ett håll ni inte kan se dem. Subhanallah, de är där och de försöker att förstöra ert äktenskap. De försöker att få er man att skilja sig från er. Så man måste ständigt vara på sin vakt. Så Sheikhen säger sen att därför så har det kommit i våran sunna föreskrifter och påbud hur vi ska skydda oss från shaitan. Yani till exempel när man, vad säger man när man går in i sitt hem? Och de här sakerna, mina systrar, är jätteviktiga att känna till. Hur kan vi skydda oss från shaitan? Allah har sagt att han är våran fiende, men han har också berättat om vad han gör. Vad är hans medel? Vad är hans vapen? Vad är hans tricks? Och hur kan vi stänga dörren och skydda oss från honom? Och det finns på islam.nu, jag tror 3 föreläsningar om hur man kan skydda sig från shaitan. Och det finns också 2 durus om jinner. Och alla de här hänger ihop. Hur man kan skydda sig från shaitan. För wallahi, det är viktigt att känna till. Shaitan är inte någon person som kommer och går en gång om året. Nej, han är ständigt här. 24-7, han kanske till och med är här. Och försöker att göra någon wiswas och någonting, få någon person på dåliga tankar och så vidare. Så att man ska ständigt vara på sin vakt. Och man ska veta vilka dessa skydd är som skyddar oss från shaitan. Och Sheikhen nämner här några exempel. Till exempel att skydda sig när man kommer in i hemmet. Vad är det man gör då för någonting? Man säger Allahs namn. Och man säger assalamu alaikum. Som det också har nämnt i en autentisk hadith. Och när man säger Allahs namn när man kommer in i huset, så kan shaitan inte gå in i huset. Och samma sak när det är maghrib. Hur skyddar man sitt hus när det är maghrib? Naam, och gör vad? När man stänger fönstret, vad gör man? Man säger bismillah. Du stänger fönstret och dörrarna, du säger bismillah. Shaitan kan inte öppna en dörr som är stängd i Allahs namn. Du täcker tillbringarna med mat och så vidare. Naam, du skyddar ditt hem på det här sättet. Du skyddar också ditt hem genom att inte locka till dig shaitan. Genom att spela massa hög musik i hemmet. Genom att inte hänga upp bilder på levande saker i huset. Genom att ha statyer i huset. Nej. Utan man lockar till sig änglarna i huset. Och änglarna skrämmer bort det shaitan. Genom att läsa Koran i huset. Läsa surat al-Baqara. Läsa ayat al-Kursi. Amana rasul. Göra dhikr i huset. Göra salah i huset. Alla de här sakerna hjälper till för att få ett mer levande hus. Och därför så sa profeten Muhammad a.s. att liknelsen av ett hus när man minns Allah och ett hus där man inte minns Allah är som liknelsen av den levande och den döde. Och han sa också, gör inte era hus till begravningsplatser utan be i era hus. När man ber så kommer det nur, det kommer baraka och rahma in i ens hus. Men ber man inte och syndar bara i huset, så är det som att man säger till shaitan, ahlan wa sahlan, kom hit och bo med oss. Så att det är viktigt att man stänger ute shaitan regim från sitt hus. Och han säger också den andra punkten, inda al-mu'ashara wa inda al-ta'am, att man också lär sig att skydda sig från shaitan när det kommer till mu'ashara. Och mu'ashara kan vara samlevnad och det kan vara även det intima samlaget. Även där har islam lärt oss vad man ska säga för att skydda sig från shaitan. Vad man ska säga när man äter. Man säger bismillah när man äter. Så att man inte äter tillsammans med shaitan. Nej, det här är någonting vi har lärt oss. Och också vad man ska göra om man blir arg. Det har vi också lärt oss, att ilska ifrån shaitan. Och blir man arg så har vi nämnt i flera hadither att man ska vara tyst. Man ska sätta sig. Man ska inte fortsätta ge utspel för sin ilska. Man ska säga a'udhu billahi minash shaitani rajim. Man kan gå och göra wudu. Och så vidare. Och alla de andra frågor i vilka människorna är i behov av att skyddas från shaitan. Så att shaitan inte har någon andel och kan påverka våra familjer, våra hem och våra barn. Så därför måste man ständigt skydda sig själv med att göra dessa välsignade salam. Och yani, läsa Koran, göra dua och lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Så det är en jätteviktig punkt att man ständigt är nära till Allah. Man är en person som ständigt reciterar Koranen. En person som ständigt gör dhikr av Allah subhanahu wa ta'ala. Och det finns en autentisk hadith i Musnad Imam Ahmed. En väldigt lång och vacker hadith. Där Rasulullah a.s. berättar från profeten Zakaria. Att Zakaria blev beordrad att uppmana Bani Israel till fem saker. Och en av de här fem sakerna var att han sa till dem: jag beordrar er att göra mycket dhikr av Allah. Att minnas Allah. För liknelsen av en person som gör dhikr av Allah är som liknelsen av en person som är jagad av fiender. Och sen tar han tillflykt i en borg. Och fiender kommer inte åt honom. Och en person kan endast skydda sig från shaitan genom att minnas Allah. Ey wallah. Du kan endast, som han sa i hadithen, skydda dig från shaitan genom att minnas Allah. På samma sätt som den här personen som är jagad av soldater och han tar tillflykt i en borg. Det är stora stenväggar, de kommer inte åt honom. Samma sak är det med shaitan. Är du en person som ständigt minns Allah mycket? Din tunga är fuktig i att minnas Allah. Du gör dhikr av Allah morgon och kväll, vid maten, efter bönen. När du går in i toaletten, du går ut från toaletten. Ständigt minns du Allah Azza wa Jal. Så kommer inshallah shaitan att fly från dig. Du kommer få mindre wiswas, du kommer få mindre oro, sorger och besvär. Och du kommer att få mera lycka och yani välbefinnande i ditt liv. Så dhikr är wallahi en sak som är enkel men som många muslimer försummar idag. Wallahu al-musta'an. Så sheikhen fortsätter då sen att från den rättfärdiga kvinnans egenskaper är då att hon är på vakt från shaitans planer. Hans viskningar som han kastar in i själarna och det som då han försöker att förstöra relationen och familjelivet med. Yani, vi har lärt oss av hadithen att shaitan, ett av hans mål är att förstöra mellan en man och en fru. Att han försöker att få dem att skilja sig. Det är ett mål som shaitan försöker uppnå. Och hur tror ni han gör det? Tror ni han går och slänger skilsmässopapper i brevlådan? Nej. Han kommer och yani, försöker få parterna att hata varandra. Ah, din man, han bryr sig inte om dig. Din man älskar inte dig. Och han kommer till mannen och säger liknande saker. Din kvinna hon är så. Du kan hitta en bättre och så vidare. Och så till slut får han dem att hata varandra. Och sen kanske att bråka med varandra. Och sen att de skiljer sig. Så att man ska vara på sin vakt från detta. Och shejken säger sen att hur många familjer och hur många hem har inte splittrats. För att man följde shaitan och hans viskningar. Och om varje person gärna skulle söka skydd hos Allah från shaitan. Och hålla sig borta från hans onda planer och viskningar. Så skulle den här splittringen inte ha ägt rum. Och hur många hem har inte splittrats för att shaitan har lytts. Och därpå så beger sig denna shaitan till Iblis. För att komma honom närmare. När han berättar för honom hur han splittrade mellan dessa två makar. Och det finns här en nyttig sak att observera. Och det är att den här dolda fiende. Som ser dig och du ser inte honom. Har mycket erfarenhet. Shaitan har mycket khibra, erfarenhet. När det idag talas om att vissa företagsanställda har erfarenhet. Så kanske man säger att den här personen har erfarenhet genom 50 år eller 60 år. Men shaitans erfarenhet att vilseleda och locka från Allahs väg och att sprida fientlighet är av tusentals år. Så hur många människor har inte dött och begravs efter att ha varit shaitans fångar och fallit i hans förstörelse och vilseledning. Så därför måste det muslimska hushållet skydda sig och hålla sig borta från shaitan rajim. Nah. De här sista orden som sheikhen sa är väldigt viktiga. Att man ska inte heller underskatta shaitan. Nah, det är sant, Allah säger att satans planer är svaga. Inna kaida shaitani kana da'ifa. Hans planer är svaga. Men hur många människor har han inte lurat? Och han har erfarenhet från Adam alayhi salam tills idag. Han har varit där. Han har sett profeterna. Han har sett de största händelserna i mänsklighetens historia. Så han vet ett och annat. Och han har lyckats lura en och annan människa. Och han ligger i bakhåll. Och han har sina yani, tricks för att få människan på hans vägar. Och därför säger Allah i Koranen, följ inte Satans fotspår. Inte bara följ inte Satan, utan följ inte hans fotspår. Det finns saker och ting som sakta, sakta leder till att man går bort och halkar. Kanske inte direkt, men sakta. Och shaitan har tålamod. Han vet att han är här till domedagen. Han vet att han har en hel livslängd i att försöka vilseleda det. Så han tar sin tid. Så man ska alltid vara på sin vakt. Tills den dagen själen lämnar kroppen. Då är kampen slut mellan dig och shaitan. Och om du dör på al-iman, alhamdulillah, du dör på khair. Så att det är den kampen man måste ha. Och den jihad man ständigt måste utföra varenda dag mot shaitan och hans onda viskningar. Och vi avrundar här för idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain.